Så gott.
Vi ska in i några rader ifrån Johannes evangeliet idag. Och innan vi läser dem så tänkte jag att ni skulle få lite bakgrund av mig till vad det är vi hamnar i. För att vi ska inte läsa jättelångt, utan det kan vara bra att ha med sig lite sådär. Johannes evangeliet är ju en av de böckerna i Bibeln som handlar om Jesus. Vad han gjorde, vad som hände när han gick omkring på jorden. Och i kapitlen innan så har vi sett hur Jesus har gjort en hel radda med under. Han har väckt upp en död människa, han har liksom rest upp en lam person. Och det har liksom kommit, det har hänt en hel del läckra grejer. Och människor har blivit så här, ah, den där Jesus, det är något speciellt med honom alltså. Så de är lite, attraktionskraften är ganska hög. Dagen innan vi kliver in i texten så har Jesus gjort ett brödunder som är relativt känt i Bibeln. Alltså han på något sätt med 5 bröd och 2 fiskar mättar flera tusen människor. Och det är bara liksom, folk är sådär, vad är det med den här mannen egentligen? Inte nog med det så skickar han iväg sina lärjungar i förväg efter det här brödundret. Och de vet ju att Jesus är kvar och lärjungarna har tagit den enda båten. Och sen så inser de att Jesus är ju borta. Vart har han tagit vägen? Vi måste leta efter honom och hittar honom inte där de är. Och så liksom tänker de, men vi får ta båten och sticka ut och leta. Och så hittar de Jesus på andra stranden. Och inser att snubben har ju gått på vatten här. Alltså det händer stora grejer kring Jesus. Och då, jag kan bara tänka mig så här, men vi vill se mer Jesus. Vad har du på lager idag liksom? Nu har vi hittat dig, vad är på gång nu? Och så säger Jesus till dem att alltså, ni kan ju liksom vara begeistrade över brödundret, men det är liksom ingenting egentligen. För ni kommer bli hungriga igen. Och så börjar han prata om någonting som börjar låta lite obegripligt, tror jag. Han säger att ja, men jag, Jesus själv, är livets bröd. Och den som kommer till mig ska varken hungra eller törsta. Han stannar inte heller där. Det är liksom inte så att han säger någonting lite halvobegripligt, utan han tar ett steg till och säger han så här: ni ska äta brödet som är min kropp och dricka vinet som är mitt blod. Och nu börjar folk känna att han, den är Jesus alltså. Han kanske inte riktigt har alla hästar hemma. Alltså, han har gjort mycket läckra grejer, det har vi sett liksom. Men det där som han sa där, inte riktigt min kopp te. Och mitt i den här turbulensen, i folks besvikelse, där ska vi kliva in i texten. Johannes 6 och 66 till 69. Där står det så här. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12: inte tänker ni väl också gå? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Vi tror och förstår. Jag skulle vilja börja mina tankar för den här söndagen med att uppmana dig att bygga tron på det du fattar. Alltså någonting hade de ju greppat. Säkert inte allt, men det finns svar. De hade fått svar på någonting, och jag tror att tron på så många sätt går att begripa. Tron på Jesus är liksom inte en krycka för de obildade. Tron på Gud är i allra högsta grad en begriplig förklaring till vem du är, vart du kommer ifrån och vart du är på väg. Tron ger mening i tillvaron. Och jag skulle vilja påstå att mening, det är en bristvara i vårt samhälle. Vi har just avslutat bibelskolan för våren i den här kyrkan. Vi har bibelskola en gång i halvåret ungefär. Och ett av spåren vi har haft under 5 veckor har hetat trons sanning. Det spåret har handlat om att tron kan få bli tillrättalagd. Det finns argument, det går att få ihop det. Och jag gillar när tron går ihop. Jag tycker om att läsa och gräva och fundera och vända på saker så att tron landar i mitt liv. Jag är också väldigt mån om att tron ska få landa i ditt liv. För jag tror att det är möjligt. Och jag tror att det är viktigt att vi vågar brottas med våra frågor och funderingar. Att vi vågar ställa våra svåra frågor och att vi vågar be Gud om hjälp att förstå. Och om du känner att din tro är lite skakig eller att du har svårt att tro av olika anledningar, då finns det en vits med att ta tag i de där funderingarna. Att söka svar. Det finns jättemycket bra böcker till exempel. Människor som har funderat på det där, som du också funderar på. Människor som har brottats med de tankarna som du brottas med. Det finns människor att prata med som har brottats med samma saker. Det finns jättebra undervisning att lyssna på om man inte gillar att läsa. Det finns svar att få. Petrus här, han sätts ju lite på pottkanten av Jesus skulle man kunna säga. Inte tänker väl ni också gå nu när det blev lite knöligt här? För jag tror ju inte att det var solklart liksom. Även ens för Petrus. Och det är ju inte enda gången hans tro heller utmanas. Känner man till Petrus lite grann så vet man att det hände flera gånger. Och en av de gångerna då det hände lite senare, det är när Jesus har dött. Han har uppstått, han har återvänt till himlen. Och Petrus tillsammans med de andra apostlarna springer runt och predikar Jesus. Alltså de har ju sett Jesus dö, de har sett att det blev solförmörkelse, jorden skakade, liksom folk vaknade ur sina gravar när Jesus dog. Det hände massa grejer och sen har de sett den uppståndne Jesus. De har sett Jesus få liv igen. De har sett honom åka tillbaka till himlen, försvinna i skyarna. Och någonstans har det präglat deras liv så att de bara känner, det här måste vi dela vidare. Så de är ute och predikar. Och så sätts de på prov av samma religiösa elit som korsfäste Jesus. Det stora rådet slänger dem i fängelse. Och sen så tar de dem inför stora rådet, den religiösa eliten på den här tiden. Och så säger de så här, nu måste ni förklara er. Varför håller ni på att predika Jesus som uppstånden här bland allt folk? Och då, när vi kommer in där så i Apostlagärningarna 4 så står det så här. Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Det finns så mycket i de här raderna, så jag skulle kunna predika bara utifrån de här raderna som jag bara älskar. Men jag gillar den sista raden. När de såg att de var liksom vanliga, olärda män av folket som var så frimodiga, då blev de förvånade. Alltså jag har inte blivit slängd i fängelse för min tro. Det slipper vi här i Sverige. Det finns människor som blir över vår värld. Men jag har mött människor som förväntar sig att jag som kristen är i allra högsta grad obildad och ganska korkad egentligen. För vilken vettig människa sätter sin tro till Bibeln. Alltså det kan ju omöjligt vara så att jag har någonting att bidra med om jag på allvar tror på det som den här boken säger. Det är bara någon vecka sedan som jag mötte en människa när jag var på väg till jobbet som tittade på mig, så när jag berättade att jag skulle till kyrkan, att jag jobbar i kyrkan, så alltså helt seriöst, går folk fortfarande i kyrkan på riktigt, sa hon. Är inte kyrkan bara en fornlämning nu för tiden? Och jag skulle vilja påstå att det är en helt vanlig människas uppfattning om kyrkan. Och jag fick världens chans att berätta för henne att kyrkan är inte alls en fornlämning. Kyrkan är inte alls någonting som är passé och någonting som är då och någonting som liksom hör till historien. Och när jag på något sätt delade mitt hjärta med henne och berättade vad kyrkan betyder för mig, då blev hon förvånad. Hur kan dagens intelligenta människa tro på det som kyrkan erbjuder? Alltså jag är helt övertygad om att det är för att tron går ihop. För att tron ger mening och den mest heltäckande förklaringen till vart vi kommer ifrån, till vart vi är på väg, till hur allting har uppstått. Och jag tror att det går att vara en intelligent människa av vår tid och samtidigt ha en stabilt förankrad gudstro. Vet, Gud har skapat oss med ett förnuft. Jag tror att han vill att vi använder det. Och inte nog med det, så står det att Petrus blev uppfylld av helig ande. Alltså, jag kan bli utsatt, jag kan bli prövad, men jag är inte utlämnad. Det finns en tillrättalagd del av tron, absolut. Men det finns också en del av tron som handlar om att låta sig bli fylld av Gud själv. Att få kraft ifrån ovan. Alltså det går inte att komma ifrån att tron bara råkar vara någon typ av liksom liten uppfattning eller intelligent liksom förklaring på hur saker och ting har gått till. Tron är fylld av liv och kraft. Betyder det att lärjungarna hade fattat precis allting? Nej, verkligen inte. Alltså vi behöver inte läsa långt i evangelierna för att förstå att de är ganska tröga ibland. Men det de hade fattat bar deras tro när de mötte det som var svårt. Det finns ju saker som är riktigt svåra i Guds ord. Där säger Petrus så här. Till vem skulle vi gå? Han vänder sig till Jesus när Jesus säger, ska ni också dra? Och säger han, men Jesus, vad är alternativet? Alltså alternativen är på inget sätt likvärdiga. Det finns ingen som mäter sig med dig, Jesus. Vart skulle vi gå? Du vet, har vi fattat vem vi har att göra med? Då kan min tro få bära mig även när det blir tufft. Den kan få bära mig även när Bibeln säger någonting som går bortom min personliga bekvämlighet eller vad jag tycker. Måste jag fatta allt? Nej. Måste jag ens gilla allt? Nej. Men hur hanterar jag när det blir svårt? Jag är pastor och jag förstår inte allt i Bibeln. Så det är okej liksom. Och jag gillar inte ens allt jag läser. Ibland så tänker jag, skulle det inte kunna vara så här istället? Alltså det är sant. Det finns ställen i Bibeln där jag tänker så här. Åh Gud, det här är svårt. Hade du inte bara kunnat låta bli att ta med det där? Eller hade du inte bara kunnat skriva så här istället? Det här ställer till det för mig. Men jag har kommit till den punkten i min tro att jag inte ser något annat rimligt alternativ. Alltså när jag stöter på svårigheter både i livet och i Guds ord, så landar jag i samma fråga som Petrus. Till vem skulle jag gå? I femte Mosebok står det så här: det fördolda hör Herren vår Gud till, men det uppenbara det gäller för oss och våra barn till evig tid. Jag vet, det finns saker som är uppenbarade. Ganska mycket faktiskt. Det finns smarta människor som kan förklara för dig ganska mycket av det du inte själv kan förstå i Bibeln. Som kan lägga argument för varför det är på ett visst sätt eller hur vi ska tänka kring olika texter och sånt. Och det finns saker på andra sidan där jag helt enkelt behöver lita på att Gud är Gud. Det finns ett dike där vi ibland lockas att plocka russinen ur kakan liksom. Där vi tar till oss det vi gillar och det vi förstår i Bibeln. Där vi använder liksom de grejerna som, ja men jag känner så här, eller min hållning till någonting är så här. Vad kan jag hitta stöd för det någonstans i boken liksom? Och jag tror att vi ibland måste lyfta blicken och inse att min åsikt, min personliga uppfattning om någonting kan inte styra skaparen av universum. Alltså jag är ju i jämförelse med honom ingenting. Vad han har sagt om någonting är viktigare än min personliga inställning. Och jag tror att vi ibland behöver lära oss att förhålla oss till Gud på rätt sätt. Så att vi också kan förhålla oss till det han har sagt på rätt sätt. Om alternativet är att jag skulle gå från att sätta min tro till Gud som skaparen av universum, till att min tro ska sitta i mig själv. Det är ganska populärt ändå i dagens samhälle. Vad tror du på? Men jag tror på mig själv i alla fall. Liksom. Om jag tänker att det är alternativet, då är jag rökt. Jag känner mig själv så vansinnigt bra att jag vet att hoppet om tillvaron, det är inte så stort. Om alternativet skulle kunna vara att sätta min tilltro till de stora världsledarna, och så sätter man sin blick på Donald Trump eller Kim Jong-un, så känner man så här: jag är nog en ganska stabil människa egentligen på något sätt. Men ska mitt hopp vara till de där kararna, då är jag nog också rökt. Om alternativet är att sätta min tro till en strikt vetenskaplig syn på tillvaron, då har jag ingen grund för att hoppas på mänskligheten och förmågan att göra gott överhuvudtaget. Då är vi ju hopplösa allihop. Alltså det spelar ingen roll hur mycket jag försöker. För om den strikt vetenskapliga synen på vår tillvaro stämmer, då är vi bara ett väl utvecklat djur. Och när människor beter sig som djur i vårt samhälle, följer vi egentligen bara våra instinkter. Det är inte så mycket att förfäras över. Moralen tappar sitt fäste. Hoppet om godheten i världen slocknar. Alltså jag kan fortsätta att rada upp livsåskådningar och sätt att se på tillvaron. Men hur jag än vänder och vrider på det, så kommer jag alltid tillbaka till frågan: till vem skulle jag gå? Det finns för mig inget alternativ. Du vet att din tro kan få bli så fast att när det blir svårt och när du möter saker i tillvaron, när du möter saker i Bibeln eller när du möter svårigheter i livet, då kan svaret på det svåra få bli: Herre, till vem skulle jag gå? Du behöver inte förstå allt. Du behöver inte ens tycka om allt. Du behöver inte ursäkta Gud när du inte håller med om det som står i Bibeln. Men ibland så kanske vi kan få landa i att vi tror någonting som är bortom oss själva. Bortom vår egen uppfattning. För att Gud har sagt det. Och han råkar vara skaparen av universum. Vad var det då som lärjungarna hade fattat, kan man ju fråga sig, som gjorde att när många andra människor gick så var de kvar? Petrus sa det i den sista versen. Han sa till Jesus att du är Guds helige. Du är Gud själv. Vet Jesus, han är inte som vilken så här hippie-dude som helst i slitna sandaler och en lång kaftan som pratar om kärlek. Som en mysig känsla och så länge alla mår bra så är det fint. Du vet, Jesus är Gud själv. Och ibland tror jag att vi är så fast i vår mänsklighet att vi ser på bilder av Jesus och så tänker vi en skäggig man med liksom en vit klänning och ett får över axlarna och så är det så här mysigt bara. Och vi ser så mycket människa att vi glömmer bort att han är Gud själv. Vet du, jag är fullständigt övertygad om att mötet med Jesus förvandlar människor. Jesus är Gud själv och han ger uttryck för den här oerhörda kärlek som han har till sin skapelse genom att bara låta sig själv offras på ett kors för att betala priset för våra misstag. Allt för att han vill kunna leva i en kärleksrelation med människan. Alltså den kärleken är inte mysig, den är blodig och den gör ont och det talar om ett lidande. Det är inte bara sådär att kärlek är bara en fluffig känsla. Kärleken från Jesus är radikal. Han var beredd att gå i döden för att du ska kunna komma nära Gud. Och jag tror att tron på Jesus är högaktuell oavsett vart du befinner dig i tillvaron. Alltså om du har ett trasigt liv och livet är tufft, då är Jesus högaktuell för dig. Om du bara känner dig ganska vanlig och livet mest bara funkar, ja då är Jesus högaktuell för dig. Och om du är en människa som känner att jag är ganska på topp, det går bra nu, då är Jesus också högaktuell för dig. Vet, vi hade en diskussion hemma i veckan vid köksbordet. Barn är ju fantastiska. Ibland så blir det ju ännu mer fantastiskt än annars. Och vi hade en sån, jag och Nea och Eli, mina två barn, satt vid köksbordet hemma. Och jag börjar förbereda lite mat och så sitter de där och pratar med varandra. Och så hör jag att de pratar om, vad är det som gör att man är en prinsessa? Vad är det egentligen som är kriterierna liksom? Och Eli kom fram till att man måste ha en fin klänning. Och Nea svarar då, nej, det tror jag inte. För det finns ju prinsessor som inte har fina klänningar på sig. Och så satt de och pratade lite grann. Så sa, mamma, vad är det som gör att man är en prinsessa? Då sa jag, jo men det är ju att man är barn till en kung, alternativt att man gifter sig då med en prins. Då blir man ju prinsessa. Och då vrålar Nea vid bordet, vi känner ju en kung, Gud, säger hon då. Och Eli hakar på och han börjar sjunga så här, jag har en vän som är kung, Jesus är kung, Jesus. Och så blir det bara ett kaos här, alltså, ja jo vi känner en kung, precis. Och så tänkte jag att ja, men jag passar på och lägger in, jag utnyttjar läget liksom. Så sa jag att ja, och Bibeln säger ju att när vi tror på Gud så är vi Guds barn också. Och när jag sa det så var det som att det blev alldeles tyst. Och tiden typ stod still. Och någonting i ögonen på min dotter bara förändrades. Och så säger hon med en så här, wow-känsla på något sätt bara, mamma! Då är ju jag prinsessa på riktigt. Och alltså det blev nästan ett heligt moment för mig. Alltså så många gånger som hon har klätt ut sig till prinsessa, klätt upp sig, blivit kallad prinsessa. Folk har liksom sagt det om henne hur många gånger som helst. Och jag tänkte att det här var inte en så stor grej liksom. Men i min femåring så landade någonting som jag tror att vi faktiskt skulle behöva ta till oss ibland. Alltså hur ofta ser inte vi ut som kristna, vi beter oss som kristna, vi kallar oss kristna, andra kallar oss kristna. Men har vi egentligen fattat vad det innebär att vi tillhör Jesus? Har vi egentligen fattat vad det innebär att ha en relation med kungars kung Och herrar kära, jag tror att det går att fatta det lite mer än vad vi gör idag. Du vet, tron på Bibeln och Jesus uppvärderar mänskligheten till något som är så långt mycket vackrare än vad vi kan ana. Vi är inte bara en väl utvecklad organism som är liksom biologiskt styrd till att den starkaste överlever. Och vi är inte heller en mänsklighet som har vårt värde i vad vi presterar eller karriären vi lyckas bygga. Utan Bibeln talar om att du är älskad redan innan du fattade vad kärlek var. Bibeln säger att du är friköpt av Gud själv med hans eget blod för att han har skapat dig för att tillhöra honom. Det är ditt syfte. Att lära känna Gud, Fadern själv. Ni vet, Bibeln säger att Gud har lagt evigheten i våra hjärtan. I Predikaren 3:11 står det så här: evigheten har han lagt i människors hjärtan. Vet, vi är skapade för någonting mer än det som vi som mänsklighet har blivit. Vi är skapade för evigheten. Och det är med den sanningen om dig som Gud vill att du ska möta livet och tillvaron. Det Jesus gjorde för människan var att återupprätta någonting som hade gått sönder i relationen till Gud. Det var vad Petrus hade förstått. Att Jesus är Gud själv, den enda vägen för en människa att komma fram till Fadern och leva livet i sitt ursprungliga syfte. Du vet, en relation med Gud själv. Och jag tänker så här, tänk om det är lite mer bara kunde få landa i mitt liv. Att tillhörigheten till Gud inte bara är en fråga om att jag har en biljett till himlen. Utan att tillhörigheten till Gud kan få bli någonting som förändrar allt. Jag tror att det är möjligt. Det är vad jag vill och vad jag känner att Gud vill att jag ska dela med dig idag. Och jag vet inte om det är så att du kanske har en tro sedan länge som kan se ut på lite olika sätt. Jag tror att Gud vill tala om för dig idag att du tillhör honom. Att det innebär något mer än vad du tänker om dig själv. Jag tror att Gud vill att du uppvärderar dig själv som människa. Eller så kanske du sitter här och du har inte riktigt bestämt dig för om du faktiskt tror på Gud eller inte. Då kan du få göra det idag. Bibeln säger att när du med din mun bekänner och i ditt hjärta tror, då blir du frälst, då tillhör du Jesus. Och vi ska kliva in i en stund här nu då vi kommer ha förbön, vi kommer sjunga lovsång, vi kommer fortsätta att tillbe. Och i samband med det så kommer det komma fram förebedjare här. Och då kan du få gå fram till en av dem och berätta, jag vill tro på Jesus. Och så kommer de att be för dig. Men det är också så att du kanske har något annat behov i ditt liv. Du kanske har något annat som du känner, det här behöver jag ha hjälp med. Det här behöver Gud finnas med i. Jag brottas med det här. Eller jag behöver välsignelse i det här. Eller jag vill bara ha lite kraft för veckan som kommer. Förbön är en fantastisk möjlighet. Så ta den chansen.